Det är tisdagen den 19 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Igår kväll, svensk tid, var det dags för ett nytt stort toppmöte i Washington. President Donald Trump stod värd och i Vita huset samlades en lång rad europeiska ledare för att diskutera Rysslands krig mot Ukraina. Förutom Ukrainas president Zelensky var Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands, Italiens och Finlands ledare på plats. Samt Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande och Mark Rutte, NATOs generalsekreterare. Det här känner ni förstås till. Jag misstänker att många av er följde mötet i realtid på tv och i sociala medier när det genomfördes igår. Men vad ska man då dra för slutsatser av det? Vad fick vi för besked? Fick vi några besked från dessa ledare? Kom man överens om någonting och i så fall vad? Och vad betyder gårdagens möte för fortsättningen av kriget och en eventuell framtida fred? Det ska vi diskutera närmare idag och då är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Anna Reneus Guthrie, chef för tankesmedjan Fri Värld. Varmt välkommen hit, Anna.
Tack så mycket.
Och så Olof Ehrenkrona, en kollega på sidan, diplomat, tidigare bland mycket, mycket annat ambassadör och dåvarande utrikesminister Bildts rådgivare i globaliseringsfrågor. Varmt välkommen du också, Olle.
Tack, tack.
Ja, Anna, jag misstänker att du noga följde mötet under gårdagskvällen. Du ska få den väldigt överordnade frågan. Hur gick det?
Ja, men visst, vi var nog många som följde med stort intresse mötet igår. Det gick väl, kan man väl säga, ganska bra. Alltså, det var ju inte någon stor katastrof där och då. Och då har man ju mest liksom, i minnet det som hände när Zelensky senast var på besök i Vita huset och allt som utspelades då. Nu var han ju där tillsammans med flera europeiska ledare. Stämningen var god, rent av hjärtlig vid tillfällen. Och det var skojfriskt och man kunde ju se ledare för Ukraina, Europa och USA sitta och ha ett gott civiliserat samtal helt enkelt. Så att ur det perspektivet så var det ju en bra samling. Men i det längre perspektivet, ja, vad ska komma ur allt detta? För problemet är ju som sagt inte hos de här parterna utan problemet finns ju hos Ryssland.
Mm. Okej, okay, så god stämning men inte så mycket besked i övrigt. Olle, deltagare i mötet uttryckte alla, tror jag, samtliga tillfredsställelse över dess utgång. Gick det bra?
Bättre än befarat.
Det var ingen som blev utslängd, ingen blev förnedrad.
Nej,
men alltså, låg ribba för sig.
Det här taco-fenomenet att Trump always chickens out, det slår ju åt båda håll. Mm. Och den här gången så slog det då i Europas och Ukrainas favör faktiskt. Mm. För det var ju en annan Trump än vi har sett de senaste dagarna och under Alaska-mötet. Därmed är det också sagt, alltså, på torsdagen hade de gjort upp om de viktiga sakfrågorna. På fredagen övergav han det när han talade med Putin och nu så har han gjort upp igen med europeerna. Inte om så mycket, men om en del. Och hur länge varar det, så att säga? Det kan man ju verkligen fråga sig.
En sak där, Trump avbröt ju mötet vad jag förstod, eller lämnade ett tag för att gå och ringa upp och prata med Putin. Vad tror ni de sa till varandra, Anna?
Ja, det vet vi ju inte. Det vet ju de två vad de sa till varandra. Och det här mötet föregicks ju av det i Alaska, där man nog kunde se att Putin kom mer nöjd ut ur det samtalet än vad Trump gjorde. Och vi vet ju tyvärr inte så mycket om vad det är de här två personerna säger till varandra i enrum. Eller också vad man kan lita på, framförallt vad det gäller Putin. Det är ju så att, eller när opålitligheten är ju grunden för varför det är så svårt med den här typen av samtal. Hur ska vi någonsin veta om de ord, löften och avtal som så småningom kanske också kommer att materialisera sig mer distinkt från Rysslands sida kommer att vara vattenvärt? På något sätt är det det som är grundproblematiken i hela det här.
Mm. Olle, fick vi överhuvudtaget några hårda besked igår att det här, nu har vi kommit överens om detta och det här gäller och det tar vi vidare?
Nej, och vi kan inte vara säkra på att Trump återger vad Putin säger helt korrekt heller. Jag har ju i minnet vad Witkoff sa Putin hade sagt efter det möte som de hade haft. Och det var ju
som sen var missuppfattningar inom citattecken.
Ja, det var fel. Va? Så det är en aspekt på det, men det finns en annan aspekt på det också. När Trump kom tillbaka efter samtalet så viskade han till Macron, och då var det någon enda mikrofon på för mycket, och då säger han: ja, jag tror att han vill göra upp för min skull. Och det är ju den patologiska narcissistens världsbild. Allting kretsar kring honom. Och en förklaring till att Trump var på gott humör igår, det var ju alla de här ledarna som kom till honom. Och han fanns där mitt i centrum och alla ville tala med honom. Det faktum att det fanns skäl till att de var där, nämligen att de var närmast panikslagna över kollapsen i Anchorage, det känner han ju inte till, eller han tänker inte på, eller han glömmer bort det. Men just den här förelsen att Putin vill göra upp med om en fråga som han har hållit på med i 15-20 år med Trump, för Trumps skull, det är ju faktiskt fullständigt vansinne.
Det blir så personligt, verkligen extra mycket allting kring Trump. Men om man också ska säga någonting om det som var lite mer nytt och som jag tror är det som har satt igång lite mer av en rörelse hos olika europeiska ledarna, är ju det här med säkerhetsgarantier. Att plötsligt så säger ju Trump att säkerhetsgarantier i någon form, väldigt löst, väldigt vagt, kan finnas med på bordet. Men här måste man ju också behärska sig. Vad är det för typ av säkerhetsgarantier man egentligen pratar om? Och för vad ska det komma att gälla? För det är ju inte en vapenvila här som är på gång på minsta sätt. Det har visat under senaste dygnet också.
Vi ska återkomma till det med säkerhetsgarantier, för det var någonting som pratades. Jag skulle bara kolla med det ena. Det här Trump, att han lever i villfarelsen att Putin då, som Olle säger, som vi har ju känt till hans planer åtminstone sedan ett tal han höll, vad var det, 2008 eller 2006 eller något. Alltså, alla som känner Putin vet hur hans planer ser ut. Nu lever Trump i villfarelsen att Putin slänger allt det här på släphögen för att han har fått en ny kompis Donald som han vill göra glad och uppvakta med en fredsuppgörelse. Ja, vad tänker du om det?
Ja, men det är ju det här som är så farligt, för att det vi kunde se efter samtalen i Alaska var ju att Trump, väl hemma i Washington då, sa att nu ligger bollen hos Zelensky, det är han som kan bestämma. Och så är det ju inte, det här är ju inte ett krig mellan två jämbördiga parter, där det är två som vill kriga med varandra. Ukraina har ju blivit invaderat av Ryssland, och den delen saknas ju i Trump-administrationens beskrivning av verkligheten. Man vill ju se det som att det är två olika parter som ska bli överens, och att det här tycks vara någon konflikt som har spårat ur. Och så är det ju inte. Om man inte förstår den grunden, då är det väldigt svårt också att få, tror jag, USA helt med på Europas sida. Men vi ska förstås fortsätta att försöka få dem med och förstå så tillräckligt mycket som det bara går här och nu, för att det är så oerhört avgörande för Europas framtid.
Förstår inte eller låtsas inte förstå för att man tycker något annat. Vad tror du? Det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte. Det kan vara en sammanblandning, och det kan variera från person och individ och över tid.
Trump kallar in två pojkar till rektorn och säger så här: det är aldrig ens fel att två träter lite så här, och säger att nu måste ni komma överens, trots att egentligen han bryr sig inte om att det är den ena som säger hoppat på den andra. Kan man beskriva det så?
Ja, men det är en välvillig beskrivning. Alltså, det gör Putin snarare som är rektor kallar in Trump. Trump såg ju väldigt nedslagen ut egentligen efter Anchorage. Han förstod ju att det hade inte gått så bra. Problemet är ju, som Anna säger, va, att man behandlar det här som om inte alltså det är Ryssland som kan stoppa kriget nu, imorgon.
Ja, går man hem och går över gränsen, så fortsätter inget.
Ja, så är det inget krig längre. Men Putin har ju jobbat på det här. Man kan säga att sen 2005 och Tjetjenienkrigen har Putin talat om att han är beredd att lösa konflikten militärt, uppnå sina politiska mål med militära medel. Och om han kan göra något frispel och få någonting extra genom diplomati, à la bonheur, då tar han den möjligheten. Och det är ju det som ligger bakom att han nu vill ta resten av Donetsk, som han har misslyckats med att ärva militärt. Men han kommer ju, förlorar han den diplomatiska sidan, så kommer han ju fortsätta kriget ändå.
Du nämnde tidigare Anchorage sammanbrott eller fiasko eller vad du nu sa. Gick det verkligen så illa där?
Ja, det gjorde det.
Är det din uppfattning också, Anna?
Ja, så vitt man kan se och betrakta det här från det håll man gör så såg det ju inte bra ut. Mötet var ju dels mycket kortare än vad vi ser att, och sen bara hela uppställningen upplägger, alltså med den här röda mattan som rullas ut. Putin välkomnas ju och tas emot på ett sätt som jag tycker att det blir råder en helt dissonans kring hur man sen också samtidigt ska kunna säga att man ska bidra med säkerhetsgarantier. För vad? Ett land vars ledare man välkomnar på detta sätt och som Olof beskriver känner sig uppenbarligt och från Trumps sida väldigt djupt smickrad över att det här är något, kan bli något personligt mellan de här två individerna. Det är svårt att förstå.
Olof, vad tror du sades på hur man hann mellan de här ledarna i Anchorage? Varför blev mötet så kort?
De smickrade varandra och sa att de var väldigt duktiga personer som nu höll på att lösa en svår fråga. Och det höll man på med.
Men varför såg Trump stukat ut efteråt?
Nej, men alltså Trump kommer tillbaka och då säger han att Putin har erbjudit sig att ha något möte. Det vet vi inte. BBC:s bevakare i Moskva var väldigt tveksam. Hon hade ju sett den ryska reaktionen på det här. Det var ju väldigt svalt. Va? Det här med säkerhetsgarantierna. Man ska ha klart för sig att redan i den första omgångarna där Ukraina och Ryssland träffades så sa Ryssland att Ukraina skulle få säkerhetsgarantier. Men med tillägget att Ryssland skulle ha veto för om de skulle utlösas. Mm. Det vill säga Ryssland skulle bestämma om säkerhetsgarantierna skulle fungera. Va? Och det är klart att här är det inte devil in detail, så här ligger inte djävulen i detaljerna utan i den grundläggande arkitekturen och det faktum att som Macron mycket känslfullt uttryckte, Putin vill inte ha fred, han vill ha Ukraina.
Mm. Om vi ska prata mer om det här med säkerhetsgarantier, alla kanske inte riktigt med på det. Anna, vad betyder säkerhetsgarantier och vilken roll kan det spela i en uppgörelse?
Där tycker jag Olof får börja så kan jag ta vid. Mm. Du har en längre erfarenhet av det som har varit mellan Ryssland och USA.
Ja, nej men alltså, säkerhetsgarantierna har ju två element. Det ena är ju att Ukraina har ju haft säkerhetsgarantier från Storbritannien, USA och Ryssland. Ryssland har ju uppenbarligen brutit dem. Det är Budapestöverenskommelsen.
Och nu menar du det som skrevs på 90-talet när man lämnade från sina kärnvapen?
Budapestöverenskommelsen. Biden uppfyllde ju de amerikanska villkoren och britterna har ju också gjort det. Men sen har ju då Trump övergett det. Mm. Så att när Trump säger att det är Bidens krig så säger han ju också att jag inte är inblandad i det här. Det vill säga jag honorerar inte de säkerhetsgarantier som USA en gång har utfärdat. Mm. Och det ska man ha klart för sig. Det är jätteviktigt. Sen ska man ha klart för sig att säkerhetsgarantier som utfärdas av USA har ju ingen trovärdighet i Moskva. Därför att Putin vet att han kan ringa Trump när som helst. Och då blir det Taco Trump som uppträder på andra sidan i telefonlinjen. Så att det är precis som med den svenska neutralitetspolitiken. Den var ju värdelös om inte den var trovärdig i Moskva. Säkerhetsgarantier som förutsätter USAs medverkan är så länge Trump är president inte värda vatten i Moskva.
Man kan ju också tänka sig att det faktiskt ligger i Rysslands intresse att det finns en större diskussion kring alternativa säkerhetsgarantier än de som NATO kan erbjuda. För nu har ju plötsligt frågan om Ukrainas framtida medlemskap i NATO också helt sjunkit undan och blivit närmast en icke-fråga. Och det var den ju inte för något år sedan.
Nej, det är rätt. Det är viktigt. Alltså, han lyckas ju spela bort NATO.
Är den borta från bordet nu?
Nej, inte riktigt. Så tillvida att det som europeerna blev överens om igår, det var ju att Rutte och NATO-staben skulle utarbeta ett koncept för säkerhetsgarantier. Och det är ju ett sätt att markera att NATO fortfarande är med i bilden.
Okay.
Meloni har ju talat om säkerhetsgarantier med paragraf 5 liknande innehåll. Det tyckte inte Macron var bra. Paragraf 5 är NATO, sa han, punkt slut. Mm.
Men om det är så att USA, så länge Trump styr, inte kan ge säkerhetsgarantier för att Vladimir kan ringa upp sin kompis och de amerikanska säkerhetsgarantierna har visat sig värdelösa sedan tidigare då, vem är det som ska ge säkerhetsgarantier som ska kunna bli en del i ett fredsavtal? Är det de europeiska länderna då? Eller hur tänker man sig?
Alltså, Macron har ju sagt helt korrekt att det är inte Putins goda vilja vi kan lita till, det är fruktan. Det är deterrence som gäller gentemot Putin. Han måste vara rädd att det blir väldigt tråkigt för honom om han angriper Ukraina eller någon NATO-land. När det gäller NATO så finns artikel 5 och sen måste man hitta en avskräckningskonstruktion helt enkelt. Och den måste förankras i Europa. För den kan ju inte förankras i Trump-administrationen. Han kan ju inte ens leverera sanktioner. Vi ska ju notera att sanktionerna var inte uppe igår.
Nej, exakt.
Men jag förstår ändå inte lite. Jag tänker mig så här, Europa säger att vi ger säkerhetsgaranti till Ukraina. Om Ryssland igen anfaller Ukraina, då kommer de få ett helvete med oss. Men just nu anfaller ju Ryssland Ukraina och Europa sitter... Alltså, vad är det vi ska göra sen som vi inte gör nu?
Det är det som vi måste utarbeta.
Det finns inte idag alltså?
Det finns inte idag och vi måste ju militärt och ekonomiskt stödja. Så Putin kommer fortsätta kriget. Han kommer inte att sluta kriget frivilligt. Nej. Det måste till ett tryck på Ryssland för att Ryssland ska sluta. Det trycket kommer inte att etableras av USA eftersom USA inte vill det. Det vill säga att Trump inte vill det. Därför måste Europa göra det och göra vad man kan. Och sen har man tid på sig att bygga upp sin förmåga, sin styrka och använda sig av de finansiella sanktioner som man kan fortfarande ha kvar i byrålådan. Men i grunden så måste Putin måste förstå att han kommer inte att uppnå sina politiska mål med militära medel.
Anna, vill du säga något mer om vilken roll säkerhetsgarantier från någon kan spela i en framtida uppgörelse eller en framtida ordning?
Ja, men alltså, den allra största avskräckande effekten på Rysslands fortsatta aggression och krig och framfart, det är ju att Europa och USA är eniga och backar och stöttar och gör allt för Ukraina som bara är möjligt och går. Och det finns väldigt mycket mer som är möjligt att gå och göra tillsammans, men som just nu undviks för att vi befinner oss i den här processen där vi inte har den här tydligheten mellan våra, alltså mellan USA och Europa längre, där vi inte har den här dialogen som baseras på en djup samsyn, utan vi har plötsligt fått en situation där vi behöver hålla på och förklara väldigt mycket, hålla på och underhålla, se till att ständigt bygga upp relationen väldigt kortvarigt för att hålla oss färska i minnet hos den som sedan kommunicerar med Putin direkt. Och det är ju en ny situation, helt ny situation för oss.
Men Trump och hans administration, de tycker ju olika än Europa. De tycker ju att USA inte ska vara engagerat i Europa längre. De tycker inte att amerikanska skattebetalare ska betala för amerikansk militär närvaro. De säger ju America first.
Mm.
Så det är ju inte frågan om egentligen missförstånd, det är ju frågan om vi helt enkelt skilt på oss, att vi har olika framtidssynar, är det inte så? Tyvärr.
Ja, så är det. Men sen finns det nyanser i det här och olika komplicerande faktorer som har också med personligheter att göra, som vi har kommit in på här innan tidigare också. Att det läggs ju just nu väldigt mycket mer ansträngningar på att hålla liksom personligheten Trump nöjd, tillräckligt intresserad, balanserad och så vidare. Saker som man inte har behövt hänsyn till på samma sätt tidigare. Det här är ju en helt ny typ av politiskt hantverk som vi sysslar med just nu. Så att ja, det finns det ideologiska stora skillnaderna, men det är också annat som går bortom det. För att även om Trump-administrationen, det är America first och allt det här, så är ju också Trump first i stor utsträckning. Och där tror jag inte heller att vi kan se framför oss att allt det här kommer spela ut på ett särskilt koherent eller logiskt sätt i all evighet framöver. Och det har vi också sett nu. Han erbjuder till exempel först löften om att han kommer att sätta hårdare press på Putin, hota med mer sanktioner och så vidare. Men de diskuterar vi inte längre. Och det är väl någonting som Europa faktiskt borde också, om man nu får igång en riktig dialog med Trump, påminna om. Vad händer med det här då? Varför använder du inte den här verktygen som finns?
För det var ju så allting började den här vändan, med att Trump hade ju satt ut en deadline som då gick ut i augusti, och då bestämde man innan deadline ska han träffa Putin. Och om inte deadline uppfylldes, då hade han ju då i alla fall hotat med att sanktionerna skulle bli skarpare. Men det försvann ju från bordet så att säga, och lite utan att någon egentligen har märkt det, tycker jag. Eller vad säger du om det, Olof?
Jo då, man har märkt det. Och man har märkt det i Moskva framförallt.
Ja.
Det är där han har raserat hela sin trovärdighet. Han har ju sålt ut alla sina förhandlingspositioner, möjliga förhandlingspositioner, inklusive NATO-medlemskap.
För där gick han full taco alltså?
Ja, och sen så säger han ju i den här Fox-intervjun efter Alaska-mötet att jag är i stort sett överens med Putin om landavträdelser. Eller land swap som eufemismen lyder. Ja. Så att han har ju redan sålt ut allt. Och därmed så har han ju ingen kredibilitet i Moskva längre. Och det är ju det som är, han är inte farlig för Putin. Han har visat att han inte är det. Han har kapitulerat. Han har visat strupen. Och det gör att det finns inget annat alternativ för Europa än att göra det själva. Mm. Och det är så gott det går. Och det handlar mycket om att visa att man är beredd att köra ett militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina länge. Mm.
Trump har kapitulerat för Putin, säger Ola. Det är ju ganska starka ord. Skriver du under på dem också, Anna?
Ja, alltså han har ju det i någon mån. Samtidigt så kan man ju fortfarande önska, hoppas och sträva efter att det här inte är ett förhållningssätt som kommer vara för alltid, och eller att Trump inte kommer att vara president för alltid. Och därför är det ju så viktigt att man, trots att man är medveten om allt det här som sker och hur liksom bräckligt det här är, att vi ändå håller liksom dörren lite på glänt, eller vad man ska säga. Att det finns något mer konstruktivt, eller något, det kan liksom också vara nyckfullt, som ändå jackar tag i det som är av värde nu för Europa. Och att vi får en kraftriktning som är mer i linje med det vi vill. Alltså utan att vi då liksom säger att nej, men vi kan inte ha mer att göra längre. Utan det uppbrottet vill vi ju inte se.
Anna har en viktig poäng här, nämligen att USA är större än Trump. Det amerikanska folket är ens om en enda sak i världen. En enda sak, och det är att Putin är en väldigt osympatisk och otrevlig människa. Det är jag, alltså 90% av amerikanerna tycker illa om Putin. Och det är klart, när de ser hur Trump uppträder mot Putin så ringer det ju rätt många klockor, varningsklockor. Poroshenko, som då är på Zelenskyjs politiska rival, han var i tv häromdagen, han sa någonting väldigt viktigt. Han sa att Zelenskyj måste tala med senatorerna. Han måste tala med de amerikanska politikerna, måste träffa dem och lägga ut fram Ukrainas sak för dem. För i senaten så är det ju en massiv majoritet för fortsatta sanktioner och skärpta sanktioner. Och det är ju någonting man kan spela med. Det finns ju en förebild när det gäller att hantera den amerikanska inrikespolitiken, och det är Netanyahu. Zelensky skulle kunna göra Netanyahu genom att bygga upp en så stark lobbyorganisation i senaten och kongressen, eller representanthuset, att det blir svårt för Trump att fullfölja den här kapitulationen.
Mm. Anna, vad tänker du om det, strategin att bygga upp ett inrikespolitiskt tryck mot Trump som skulle kunna gynna den europeiska och ukrainska sidan av saken?
Det låter väl väldigt konstruktivt, och jag tror att det nu börjar finnas en öppning för att fler ser vad liksom den nuvarande administrationens politik och agerande innebär. Men samtidigt så verkar också finnas det man hör från olika håll, är att det finns också en rädsla lite för det nuvarande styret och administrationen i USA. Att det finns också en viss självcensur i det inrikespolitiska samtalet. Och det där är ju någonting som inte är bra långsiktigt.
Alltså när jag följer de här stora magakontorna på sociala medier, alltså personer som då är all in Trump, men de åker ändå med Air Force One och sådär liksom. Där har man ju helt och hållet köpt den här bilden att Putin är en stor ledare som Trump ska göra upp med för världsfreden. Där skulle jag säga, där finns det ju inget hopp i magarörelsen. Eller, Olle?
Nej, men det är sant. Men magarörelsen är ju inte amerikanska folket.
Alltså de
mätningar som har kommit här nu visar ju på att det är 88% av republikanerna som tycker illa om Putin, och 92 demokrater och sådär. Och sen så har det som har hänt är ju att sympatierna för Ukraina har ju ökat dramatiskt bland republikanerna under de sista månaderna bara. Så att visst, det är precis som du säger, men det är så även här, va? Alltså 95% av svenska folket håller på Ukraina i den här konflikten. Men om man så att säga skulle gå på magasympatierna i Sverige så skulle det se, så får man ett annat intryck. Mm. Det är en högröstad skränig minoritet.
Mm. Men som dock har ett formidabelt grepp över det republikanska partiet just nu. Och jag tänker amerikanska väljare, de bryr sig om priserna på Walmart och bensinpriserna. Sen det ena långt bort i stan gentemot det andra långt bort i stan är väldigt cyniskt. Finns väl risk att de kanske inte prioriterar? Eller jag vet inte, vad säger du, Anna?
Ja, men helt klart är det så, och det blir man ju väldigt medveten om när man är i USA, att den bilden som vi har av hur USA eventuellt har sett och ser på oss i Europa och den vi själva har kan skilja sig ganska mycket åt, och man har ju inte den här samma känsla för hotet heller från Ryssland, alltså från ett rent territoriellt perspektiv. Alltså vi, i den här delen av världen så lever vi ju nära Ryssland, och många av våra länder, grannländer har ju reella erfarenheter av Ryssland historiskt. Så att det finns väldigt många saker som vi tar för givna att man också har en samma liknande slags erfarenhet eller upplevelse av, vilket man inte alls har förstås. Mm.
Några fler frågor om mötet igår. De europeiska ledarna som medverkade, vad säger du, Molle, om deras agerande? Agerade de samfällt och klokt? Hade de delat upp sig eller någonting att delat upp åsikterna mellan sig, eller sa de emot varandra, eller vad lär vi oss av det?
Nej, jag tycker att de agerade föredömligt. Det var imponerande att se faktiskt sammanhållningen. Det var ju alldeles tydligt vilka som anförde trupperna. Det var Merz och Macron. Mm. Stormen kom lite bort. Mm. Men Merz återintroducerade ju vapenvilan. Och fick stöd av det för Macron. Det var viktigt. De gränspålar som man hade satt upp på torsdagen innan Alaska-mötet sattes tillbaka igen av de europeiska ledarna.
Alltså att vapenvila är där vi ska ha ögonen?
Det blir ingen fred om man inte går vägen över. Vapenvila är ju budskapet, och så är det ju. Mm. Det vet vi. Så att det var en viktig markering. Och sen så markerade man ju också, man tänkte inte tala om några ukrainska landavträdelser, för det är Ukraina som bestämmer. Mm. Och man noterade naturligtvis att Putin, eller Trump, inte ville fullfölja sanktionspolitiken ordentligt. Å andra sidan så vågade ju inte Trump heller aktualisera att lyfta sanktionerna, för det är det jag tror han helst skulle vilja. Mm. Jag ser inom loppet av någon vecka eller några veckor så kanske det kommer en sån här inlägg på True Social att sanktioner fungerar inte, och vi kan inte ha sanktioner när man ska förhandla om fred. Mm. Vi måste lyfta dem. Men det har inte kommit än, men det kan mycket väl komma.
Jag tycker det är intressant, för att här stod ju då Berlin, Paris, London och Rom bredvid varandra. En socialdemokrat, en kristdemokrat, en Macron, vad han nu är för någonting, och så Meloni, den nya högern, så att säga. Liksom. Brett spektrum av huvudstäder och politisk ideologi, men ändå samspelta. Ja, vad tänker du om det?
Jo, men det var en, kan man säga, ganska bra representation av Europa, och med lite olika individer, olika slags relationer också till USA just nu och till Trump inte minst. Mm. Sen fanns det ju andra som inte var närvarande, till exempel har det diskuterats om ingen polsk ledare på plats.
Men finländare var på plats.
Men precis, Stubb var på plats, och det är väldigt viktigt för oss i den här delen av världen att vi är representerade norra Europa, och jag skulle vilja se mycket mer framöver i den här typen av diskussioner, att det är Norden, Baltikum tillsammans med Polen som är de som också fortsätter ta initiativ inom olika ramar av stöd till Ukraina, för att det är vi som också liksom bär ansvaret för den här delen av jordklotet som vi är på.
Det var fyra länder som du räknade upp där som utkämpade blodiga krig med varandra, både mellan 1914, 1918 och 1939.
Det stora europeiska inbördeskriget, ja.
Ja, det stora. Och de uppträdde nu helt ense. Och Meloni har ju överpresterat.
Överraskande.
Ja, verkligen. Hon har ju raderat ut Salvini, som ju var en stor Putin-vän och en stor Putin-kramare. Hon har raderat ut honom i italiensk politik. Och det är mer än vad fransmännen har lyckats med Le Pen.
Alexander Stubb representerade oss åtta i Norden-Baltikum. Hur märktes han på mötet igår?
Jo, Alltså jag var lite förvånad, för jag tyckte inte först att Trump råkade känna igen honom.
De har ju varit på golfbanan tillsammans.
Ja, de har varit på golfbanan. Han kunde sagt någonting om att det där som hände på hål 8 var väl länge bra.
Mm. Men sen fick han lite komplimanger ändå, tror jag.
Ja, han fick komplimanger för att han såg ung och stark ut. Och då sa Stubb att han skulle berätta det.
För sin hustru. Ja.
Och så väntade jag att Stubb skulle säga att det där som hände på hål 9, det var väl inte okej. Okay. Du var en bra caddy. Och därmed leta upp stämningen. Mm. Nej, men Stubb är ju där. Det som han själv sa. Man har den Europas längsta gräns mot Ryssland. Och sen är han president, det ska man ha klart för sig. Och sen har han haft han har ju träffat Trump och har ju en god relation med Trump personligen, därför att de har spelat golf tillsammans.
Mm. Just det. Vi har pratat om eldupphör, vi har pratat säkerhetsgarantier. NATO-medlemskap för Ukraina, det ligger inte i korten just nu, säger ni. Vad är det mer för saker som är uppe som skulle kunna hamna i eventuella samtal framöver? Har vi glömt någonting nu?
Nej, men jag noterade apropå NATO att Trump sa att det var väldigt positivt. Han tackade de som deltog kring den här ökningen som nu hade skett, och att förut betalade ni 2% och nu betalar ni 5%, och att det var han väldigt nöjd med. Så det tror jag också att man ska försöka framöver att dra nytta av. Men likväl så var det mycket i det senaste mötet, NATO-mötet, som saknades i den gemensamma deklarationen, så att det är ju ganska osäkert framöver hur USA kommer att se på sin roll i NATO. Mm.
Jag tänkte på alla, det Olle sa, alla jämförelser med ett nytt München och sådär. Alltså alla representanter från Münchenkonferensen 1938 var ju med. Den här gången var de på samma sida faktiskt. En annan fråga där, har vi hört någonting mer från Ukraina om det här med landavträdelser eller eventuellt att man fryser konflikten i med, som innebär en de facto övergång av någonting? Olle, vad har vi fått på besked därifrån?
Nej, men alltså Ukraina säger inga landavträdelser. Det är de mycket tydliga med. Och det som ju inte var uppe igår heller, det är ju den här oerhört viktiga principen av att man får inte förändra gränserna med hjälp av militärt våld eller aggression. Och det har ju varit grunden för den europeiska säkerhetsordningen och stadfästes i Helsingfors och stadfästes i Paris 1990. Det som Trump eller Putin nu vill göra, det är ju just att förändra gränserna med våld. Och det som ju är väldigt bekymmersamt då är att Trump har ju övergett den linjen de facto. Mm. Och det märker ju Putin. Man har fått USA med på att man kan förändra gränser i Europa med militärt våld. Eftersom Trump säger att de har ju jobbat hårt för det här.
Ja, det har
ju dött många ryssar, säger jag. Så att det här visar ju så att säga svagheten i Trumps kompetensutrustning. Han kan ju inte de här frågorna. Han är ju totalt, som Financial Times skrev, han är inkompetent.
Den koreanska lösningen då, ligger den i korten?
Det kan den göra. Den är ju ingen lösning, det är ju ingen fred.
Nej, men det är ju, ta det tills vidare.
Ett vapenstillestånd med en demarkationslinje.
Ja, där båda rustar sig på tänderna på varsin sida.
Ja, och man kan ju säga det att om man börjar med en vapenvila så får man åtminstone slut på dödandet och en demarkationslinje. Och den får man ju då komma överens om hur den ska dras. Va? Men om man ska gå direkt på en fredsuppgörelse, då riskerar man att tvingas sälja ut hela den europeiska säkerhetsordningen. Om man ska godta, om man ska legitimera de här landavträdelserna som Trump anser nödvändiga, om man ska legitimera dem juridiskt, då har vi inte längre någon europeisk säkerhetsordning kvar.
Det går inte att tänka sig en kompromiss som Tyskland hade efter kriget fram till oss politik, att liksom vi accepterar hur det ser ut på marken, men vi accepterar inte våra nya gränser så som de ser ut. Alltså att de jure erkänner vi ingenting, men de facto inser vi att den ryska armén står där den står.
Ja, det går naturligt att göra en sån konstruktion. Det är bara det att Ryssland godtar inte den.
Nej, de vill ha det på papper. Att nu är det...
Ja, precis. Mm. Putin vill ha Ukraina som en del av Ryssland, och han vill skjuta sönder Ukrainas suveränitet som nation. Det är hans ambition, det är hans krigsmål, det var därför det började. Mm. Och därför är det så att säga en tysk lösning, från den utgångspunkten knappast realistisk så länge Putin sitter som
Ja, vad tänker du upp, Diana?
Ja, nej, men det är
spekulerar vi förstås.
Ja, precis. Och det är det vi kan göra. Men det är en asymmetri oavsett, för att det som Putin och Ryssland eventuellt får på papper från Ukraina eller Europa och Europa, det kommer ju att gälla. Medan det vi eventuellt får på papper från Ryssland vet vi ju inte kommer gälla.
Nej, så är det. Precis så är det.
Okej.
Det är en väldigt svår problematik. Att det går ju inte att sluta avtal med en person som har brutit alla avtal som finns inom synhåll.
Nej, men man ser ju också att Ryssland, tror jag, försöker nyttja det här med hur vi har tillit till överenskommelser. Ja. För att då säger man ju bland annat att vi kan skriva in det i federationens grundstadgar, att vi inte kommer göra fler territoriella anspråk. Men hur ska vi kunna lita på det?
Nej,
men då försöker man ju använda det argumentet, eftersom att Zelenskyj och Ukraina säger att vi kan inte enligt vår konstitution ge ifrån oss land. Mm. Så försöker man liksom använda det vi tror på emot oss istället.
Mm. Tror du också, Anna, att Putin, han vill fortsätta kriget och att han kan fortsätta kriget?
Han vill fortsätta kriget. Han vill ha så mycket som möjligt.
Och han har ingen klocka som tickar emot honom i form av krigsekonomi? Eller?
Jo, det har han. Men det är svårt också för oss att veta detaljerna i det och hur det ser ut. Men det finns ju många verkligt skickliga bedömare som menar att den ryska ekonomin är i dåligt skick. Och att det absolut finns ett stopp och en botten för det. Men
det har vi hört i 3,5 år att det kommer, de har 6 månader kvar, de har 12 månader kvar. Men uppenbarligen, ekonomier har ju den... Ja, de förändras ju så att säga. De går ju att anpassa väldigt mycket till ny situation. Mm. Så vad du vet, det finns liksom inget skarpt deadline för den ryska krigsekonomin i dagsläget som vi kan se, som vi kan iaktta.
Jag kan inte säga någonting om just det, nej.
Olle, har du något?
Nej, det vi kan gå på, det är ju historiska erfarenheter. Mm. Och den kanske mest relevanta är då den tyska sammanbrottet 1918. Mm. Som ju var ett sammanbrott på hemmafronten. Mm. Den ryska revolutionen var ju också ett sammanbrott på hemmafronten.
Den gången tog det 3,5 år.
Ja. Och,
nej, mindre än 3 år, förlåt. Alltså.
Ja, mindre än 3 år. Mm. Och där började det ju med, i Ryssland började med att soldaterna kom hem och berättade att de hade skjutit sina officerare och berättade om vilka förhållanden de levde under. Det är ju en effekt som man inte ska underskatta i Ryssland, för att det är ju en sån fruktansvärd misär som de lever under. Och det som ju man kanske också ska säga, det är att när Trump sitter och säger att Putin vill ha slut på dödandet och sådär, det bryr sig ju inte om. Alltså han har ingen respekt för människoliv.
Det är bara att sluta döda om han vill ha ett stopp på döden.
Ja, det är bara att sluta döda, som sagt. Men han vill ju inte det, han bryr sig inte om det. Och där, det är ju en sätt som, det är viktigt också att ha klart för sig, det att det finns ju ingen på mils håll i Trump-administrationen som kan Ryssland. Den bästa Rysslandsexperten var ju Fiona Hill då, som fanns under förra Trump-perioden. Men hon är ju borta nu. Och ingen kan Ryssland, ingen förstår Ryssland. Ingen har någon historisk kunskap om Ryssland. Och därmed så blir det ju också felkalibrerad politik. Och Trump kan ju köra sitt race i kraft av att sina utbrott och sådana saker gentemot i närområdet och närstaberna och sådär. Mm. Men det funkar inte om man ska hantera Ryssland att jobba på det viset.
Vi ska börja knyta ihop det här samtalet. Tänker jag fråga er vad ni ser framför er händer här närmast. Det talas ju redan om nya möten, eventuellt mellan Putin och Zelenskyj. Vad tänker du, Anna? Vad kan vi förvänta oss av den närmaste tiden?
Ja, men den här pendeln kommer säkert att svänga lite fram och tillbaka här. Att vi upplever det som att Trump och USA är lite mer på Europas sida och sen så är de lite mer igen på Rysslands sida. Och det är ganska svårbedömt. Men jag tycker inte att det finns några jättestora möjligheter till förhoppning om någon väldigt enkel och stabil lösning i närtid. Och jag tror att om det verkar som att både Ryssland och USA har väldigt bråttom, så tror jag att Europa och Ukraina ska fundera på hur det kommer sig och att man ska ta saker
lite
i sin tid.
Tror du Putin och Zelensky vill Putin träffa Zelensky?
Vem vet?
Vad tror du, Olle?
Nej, det vill han inte.
Nej.
Han har gjort allt för att undvika det hittills, och det kommer han att fortsätta med. Han kommer att krångla mycket. För Putin är det ju här en fördröjningsstrid, en förhandlingstaktik som han har kört länge. Han vill kunna fortsätta att slåss.
Och det finns ju inga bekräftade uppgifter att han vill se det här mötet, utan det är ju har gått via USA.
Utan Trump skulle då driva igenom en trilateral, det var ju liksom planen. Ja, den verkade ju Putin ha skjutit sönder i telefonsamtalet, och då talade han om en bilateral och möjligen på någon högre nivå än tidigare, men det var ju inte någon toppnivå inte. Nej. Så att det här är en fortsatt förhållningstaktik från Putins sida, och han vet att Trump har ingenting att sätta emot den. Och därmed så sekvenseringen, som man säger på engelska, av de här mötena, de är ju viktiga, men vi vet inte. Vad är Putin beredd att leverera? Hittills ingenting. Absolut. Nej. Inget. I Anchorage fick inte Trump någonting.
Så vi tittar på hela den här ronden, eller det som har utspelats nu under sensommaren, som då började med att Putin hade ett hot mot sig då om värdesanktioner. Nu står vi här 2 veckor senare. Ingenting har hänt mer än att det blir inga nya sanktioner från amerikansk sida.
Nej, och kriget förlängs. Mm. Det har ju varit halsstämpeln på Trumps politik ända sedan han började sin kandidatur. Att han har skapat hoppet hos ryssarna och hoppet hos Putin att han kan fortsätta att kriga mot Ukraina utan att USA engagerar sig på allvar. Och det är ju det som mer än någonting annat gör att kriget fortsätter.
Men det finns ju en värre sak än det, och det skulle ju vara ifall Trump helt enkelt sa till sina europeiska allierade, nu ska det fan med bli fred här, jag stoppar inte bara underrättelser, jag går ur NATO, jag gör vad som helst om inte vi slutar kriget här nu. Det läget har vi inte nått.
Nej, och det fanns väl en del som var oroliga för att det skulle inträffa redan igår då. Det finns ju, efter München så finns ju också ett augusti 39. Det vill säga någon aggressionspakt mellan Hitler och Stalin som släts då. Innan man invaderade Polen och startade andra världskriget. Det stadiet har vi inte nått än. Men det är klart att om man tittar på så att säga personkemin och relationen mellan Putin och Trump, så går det inte att utesluta att det ligger i farans riktning.
Mm. Hur ser du på den mycket obehagliga risken, Anna, att de gör upp bakom utan Ukraina och utan Europa, och vi ställs inför ett fullbordat faktum där det ställs krav från både Moskva och Washington?
Ja, det vore ju extremt olyckligt och svårt för hela västvärlden om det skulle bli så. Man får väl säga då att i det fallet så talar det också till vår fördel att Trump trots allt inte verkar kunna hålla sig särskilt länge till ändra punkt eller beslut, så att även det skulle ju också kunna så småningom ryckas undan igen då, om man får säga så. Och det är det här vi har förhållit oss till.
Det är en mycket viktig synpunkt som Anna har där, som man absolut måste ha med i bilden. Att inte ens de dåliga besluten är särskilt varaktiga med Trump.
Kanske en fördel, eller en god tanke i allt det mörka. Hörrni, vi ska avsluta. Jag bara höra, har ni några slutord som ni tycker, någonting som antingen inte har kommit med i samtalet, eller någonting ni tycker att vi i medierna har varit inte riktigt plockat upp som ni har märkt av, eller någonting som ni tänker att lyssnarna ska ha med sig inför framtiden? Olle, vill du börja med något?
Nej, det enda är väl att det finns ju en tendens, inte minst i amerikanska medierna, att man övervärderar det här mötet och vad man gjorde och vad man kom överens om, och de här betydelsen av säkerhetsgarantierna och vad olika parter har sagt. Jag såg Richard Quest på CNN igår. Han var ju oerhört exalterad bara över att mötet fanns och de här personerna och allt sånt där. Det är ju inte så, utan det är en tyvärr är det så att det är stando. Och det är standard därför att den amerikanska politiken har kollapsat.
Mm. Anna, vill du sammanfatta eller tillägga till någonting, eller någonting som du tycker lyssnarna ska ha med sig?
Jag tycker väl att i den tid som vi lever i nu så har ju information aldrig varit så betydelsefull, skulle man kanske kunna säga. Och används ju också i kriget på ett helt annat sätt än man kunnat göra förut. Och det här är ju någonting som är en stor osäkerhet och som gör att alla måste vara väldigt vaksamma vad det är för typ av information man tar till sig, och inte minst nu med utvecklingen av AI, bland annat, att man är en väldigt noga konsument av information helt enkelt, för det påverkar hur vi uppfattar och förstår världen, och inte minst kriget nu i Ukraina.
Klokt, håll er till ledarredaktionen, sammanfattar jag det som. Stort tack Anna Renéus Guthrie för att du gästade mig idag. Tack så mycket. Och stort tack Olle Ehrencrona för att du kom också.
Ja.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen som ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.